Välkomna till ett specialavsnitt av 5 juli-podden. Jag är Carl Andersson och med mig har jag som alltid Henrik Hax Alexandersson. Och det här avsnittet har vi spelat in i förväg. Annars spelar vi alltid in på tisdagar och lägger ut på onsdagar. Men nu är det midsommartider och därför kör vi en specialare. Och det vi kommer att prata om, nu ska jag servera oss lite kaffe här. Det vi kommer att prata om idag är Stasi. Alltså, ja, vi kan komma in närmare på vad det är för något. Alla vet vad Stasi är. Och vi kommer att åka ut till Stasi-museet i Berlin. Men till att börja med så vill jag att du, Hax, när du får den här koppen hett kaffe, kan ge en liten stämningsbild kanske av hur det var när du var i DDR, för du var väl där en del?
Jo, rätt många gånger i Östberlin faktiskt, och även i en del av övriga Östeuropa. Och det var ju en fullständigt deprimerande miljö. Ryssarna hade ju efter andra världskriget tagit kommandot över Öst- och Centraleuropa. Tyskland var delat och inne i Östtyskland så låg Berlin, och i Berlin fanns sedan början på 60-talet en mur som omgärdade det som var Västberlin. Enligt östtyskarna så var det till skydd mot de imperialistiska krafterna, men i själva verket så var det naturligtvis för att hindra folket från att fly. Och fly ville folk göra, därför att det var förjävligt i Östtyskland. Det var åsiktskontroll och åsiktscensur och ett rätt hårdhänt förtryck. Till en början med under mycket våldsamma former. Folk blev skjutna helt enkelt om de var för oppositionella eller bara försvann. Det utvecklades senare, och det kommer vi tillbaka till längre fram, till ett lite mer förfinat förtryck. Men i grunden så, alltså det rådde ju ingen tvekan när man kom över gränsen om att man klev in i ett land där människor inte var fria.
Och när var detta?
Ja, vi pratar här om första gången jag var i Östtyskland, måste det ha varit 70-talet. Men det här är ju då 80-tal före murens fall främst. Och man från myndigheternas sida, man gick efter allt som var som inte stödde staten. Man gick på musiker och poeter och författare. Naturligtvis gick man på politiska dissidenter. Man gick på fredsrörelsen, man gick på kyrkan. Och man gick även på annat som man tyckte var lurt och som inte passade in i det socialistiska enhetssamhället, som långhåriga människor som lyssnade på rockmusik. Just till det. Exempel.
Det var ju likadant i hela östblocket där, även Prag och Budapest, ja. Och så vidare. Men kan du berätta lite om hur var det liksom att vara i Berlin, att gå på gatorna i Östberlin då på 70-talet, om du var här då?
Ja, alltså 70-80-talet i Berlin, det fanns ju en del moderna inom citationstecken skrytbyggnader från som kommunisterna hade uppfört, men mycket av det var ju förfärligt fult och fyllt med asbest och sådär. Men alltså, det första intrycket man fick, det var ju att stan är färglös, att den är livlös. Det fanns ju inte något restaurangliv och folkliv på det sättet som vi har idag. När folk festade till, det blev ju i princip i samband med när det var till exempel första majparad. Då fanns det ju plötsligen liksom överallt öl och snaps, och man kunde festa till lite grann i samband med det. Som då naturligtvis var statens belöning för att folk i princip tvingades delta i de här arrangemangen. Förtrycket var ju inte 100-procentigt, men de hade ambitionen att ha en 100-procentig kontroll över människorna. Man ville ha kontroll överallt. Det är lite grann som idag när massövervakningens myndigheter säger collect it all.
Ja, just det.
Man ville ha total koll. Mm. Men som sagt, inget system är ju 100-procentigt. Jag lyckades till och med milt onykter en gång genomföra en en oppositionell skolpresentation i ett uppehållsrum på en gymnasieskola i Östberlin och snabbt swishas iväg därifrån innan hemliga polisen dök upp.
Hur gammal var du då? Var du själv i gymnasieåldern?
Ja, jag kan ha varit 25 års ålder, något sånt där.
Okay. Men du menar att det var en grå och trist stad och nästan som att det politiska systemet avspeglades på gatorna?
Ja, ja. Mm. Och jag menar, det är nästan chockerande idag om man går omkring till exempel på Friedrichstrasse, som ju var väldigt grått och väldigt trist. Det fanns ett par stycken stora hotell bland annat för partieliten, som idag faktiskt finns kvar men i annan regi.
Jag tror rent av vi tog en öl på ett av dem nu för några år sedan.
Grand Hotel Westin på Friedrichstrasse.
När du bodde där alltså?
Ja, precis. Bland annat känt för att det är med i en av Jason Bourne-filmerna. CIA-folket bor på det hotellet. Men det byggdes då alltså för partipamparna. Och det var ju ett väldigt uppdelat samhälle. Partifolket bodde i ett område i stan och åkte sina svarta bilar in till partiets olika avdelningar och kontor, och då även till Stasi naturligtvis, som hade sitt högkvarter i Lichtenberg, som är ett rätt stort komplex. På gatan bredvid så finns då på Magdalenerstrasse så finns ett mindre fängelse, men det fängelset är alltså inte Stasis stora fängelse, utan det här var för när man tog in folk till Stasi för förhör, så fick de sitta där under tiden, eller om man tog in dem till stan för att de skulle få träffa sin advokat eller möjligen någon anhörig, fast det var rätt ovanligt. Det stora Stasi-fängelset i Berlin, nu ska vi se om jag kan lyckas uttala det här, låg i nordöstra delen av stan och kan heta någonting i stil med Hohenschönhausen. Okej, precis. Och det var ju ett förfärligt ställe. Det var ju där folk förvarades, och där finns ju bland annat den här undervåningen i komplexet där cellerna var totalt kala. Folk visste inte hur länge de skulle sitta där. Det fanns överhuvudtaget ingenting i cellerna, och man visste inte om det var dag eller natt, och det måste ju varit förfärligt.
Jag vill att du berättar lite mer om Stasi, men jag vill bara säga att jag var ju också i Östtyskland innan muren föll, nämligen 1988 när jag var 14 år. Och jag håller helt med dig om hur det såg ut på gatorna, för att allt var verkligen grått, och som en tonåring så fanns det ju ingenting att göra. I Västberlin så hade vi hängt med andra ungdomsgäng i Europa Center, den här gallerian. Men i Östberlin var väldigt mycket stängt, och de få restauranger som fanns var liksom extremt strikta och tittade snett på ungdomar och sådär. Så att, det var inte kul alls helt enkelt, men det var ju väldigt lärorikt att se. Men nu när du pratar här om Stasis olika fängelser och högkvarter och så vidare, så nu får du ge oss en grundkurs här. Vad var Stasi för någonting?
Ja, Stasi var alltså ministeriet för statssäkerhet, för statens säkerhet.
Ministerium für Staatssicherheit.
Just det.
Förkortat då, Stasi.
Just det, exakt. Och deras uppgift var ju att se till att det inte förekom någon väsentlig opposition. Vilket ju till slut misslyckades gravt, men i alla fall. Man hade drygt 90 000 anställda direkt i Stasi, och sen så hade man ett par hundratusen informella medarbetare runt om i samhället.
Och Östtyskland hade alltså 17 miljoner invånare.
Just det, något sånt, ja. Så att det var ju rätt stor del av befolkningen. Stasis verksamhet är ju bland annat känd för angiveriverksamheten, att man hade hundratusentals angivare runt om i samhället som skvallrade för Stasi om vad folk hade för sig. Men man var grundlig, man hade mycket avlyssningsverksamhet. Den tidens teknik var inte så avancerad, men man spelade in så mycket man kom åt, framförallt av telefontrafiken mellan öst och väst, och sparade allt, sparade mer än man kunde analysera. Det är också en sak som vi känner igen från idag. Man var mycket grundlig, man hade till och med en division för sopanalys där man gick igenom folks sopor för att se om man kunde hitta något komprometterande.
Och vad skulle det kunna vara?
Ja, det skulle kunna vara litteratur eller produkter från väst, saker som inte, kartonger för saker som inte går att köpa i öst och så vidare. Då, ja, då blir man misstänksam. För sånt tycker man inte om. Och sen så arkiverade man ju då oerhörda mängder material. Det som är kvar är i hyllmeter mätt, nu ska vi se, 111 miles, det måste bli drygt 160 kilometer tror jag.
Mm.
Alltså 16 mil drygt med hyllmeter med papper. En hel del har ju hand om ju strimla, och tyvärr så försvann ju då utrikesspionagets handlingar, HVAs handlingar, de förstördes i princip helt och hållet. Men väldigt mycket, det mesta av Stasi-materialet finns kvar idag. Och man kan begära ut sina akter, så att det är många som har gjort och upptäckt att människor i deras närhet, vänner, lärare, elever, till och med släktingar har varit angivare. Till och med varit fall där äkta makar har skvallrat för Stasi om varandra.
De kallades ju för IM, säger man på tyska. Inofficiell Mitarbeiter, inofficiell medarbetare.
Ja.
Och som du säger, de som jobbade på Stasi hann ju strimla en massa papper mot slutet där när det höll på att falla samman. Och ja, det är bara bekräftat att det fanns 100 eller 200 000 eller om det var 90 000 inofficiella medarbetare, men man tror att det kan ha varit så många som 500 000.
Ja.
Och någon har till och med sagt, alltså en före detta medarbetare har sagt att det kan ha varit 2 miljoner. Men de arbetade i olika hög grad för Stasi naturligtvis, men det visar ju vilken de här inofficiella medarbetarna, det kunde ju vara portvakter, ofta konduktörer på spårvagnar, läkare och alla sådana som träffade, lärare inte minst,
precis,
som träffade många människor.
Högskolorna och universiteten var ju fyllda med angivare, för att den akademiska världen var ju särskilt intressant att hålla koll på. Och detta, alltså, det var ju ett perverst system. Du får inte tycka och tänka vad du vill.
Mm.
Och jag tror att detta är väldigt svårt för unga människor i Sverige idag att liksom verkligen förstå hur illa det var och hur grymt och omänskligt och jävligt det här systemet var. Men alltså ett system som inte låter människor tycka och tänka själva, det skapar naturligtvis våldsamma spänningar. Och ju större spänningarna blev i samhället, ju större behov av Stasi fick man ju.
Dessutom så genom det här systemet med inofficiella medarbetare så kunde de ju verkligen få en väldigt bra bild av vad alla gjorde. De hade ju koll på alla. Alltså framförallt så var ju känslan naturligtvis när man bodde i Östberlin eller Östtyskland att Stasi hade koll på en. Alltså att det var därför man inte gjorde något dumt, för man visste att det skulle komma upp till ytan. Men det var ju också så. Alltså det var ju en extremt effektiv organisation faktiskt.
Man lyckades hålla folk i schack rätt så länge. Och då ska man ju komma ihåg att om vi bortser från angivarna, de inofficiella medarbetarna, Så den tekniska utrustning man hade på den tiden var ju inte särskilt avancerad. Så att det var ju, man var ju med de medel man hade faktiskt oerhört ambitiösa och effektiva. Jag menar, i länder som till och med Sverige idag, där vi registrerar till exempel data om alla människors telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Något sånt system hade ju inte de. Det Sverige har idag är ju någonting som DDR-regimen bara kunde drömma om.
Mm. De gjorde det på sitt sätt och fick liknande resultat, och kan man väl säga, just i och med att de hade grannar som skvallrade på varandra och ja, så vidare.
Precis. Och organisationen leddes ju av rätt hårdhänta människor. Och du har läst på en hel del om deras legendariska chef, eller hur?
Ja, Erich Mielke. Han är ju nästan synonym med Stasi, för han ledde Stasi mellan 57 och 1989. Och han var med redan vid grundandet då, 1950. Och det är en otroligt fascinerande människa, så att jag måste dra en del av hans historia. Redan 1931, när Mielke var 23 år, så dödar han en polis. Och Mielke var, han var kommunist redan då. Och det man måste komma ihåg då, Berlin på 30-talet, det var ju ett väldigt kaotiskt samhälle. Så det var olika, ja, dels var det då SPD, Socialdemokraterna, som styrde. Men sen fanns det flera olika radikala grupper, och en av dem var ju då kommunisterna och en var nazisterna. Men innan nazisterna tog över makten. Och det hände att kommunisterna och nazisterna samarbetade för att alla ville bli av med socialdemokraterna. Men i det här samhället då så var det vanligt att polisen trakasserade de här radikala grupperna. Och till slut så fick kommunisterna nog och tyckte att nu den här Schweinebacke, som de kallade en av polismännen, alltså grisansikte, nu har han gått för långt, så nu ska vi ha ihjäl honom. Och så kom de på en plan för att göra det här, och de frågade Mielke och en annan ifall de skulle vilja skjuta de här poliserna. Och det ville Mielke gärna göra. Och så det man gjorde, det var att man lockade, man startade ett upplopp på Bülowplatz, nuvarande Rosa Luxemburgplatz i centrala Berlin. Och genom det upploppet så lockade man dit polisen, och det var ju Schweinebackes område, så han var där. Och så när de fick syn på honom så ropade de på honom, hörru, grisansikte. Så vände han sig om och så sköt de honom direkt på nära håll. Honom och en kollega och en tredje polisman som dock överlevde. Sen så var det upplopp hela natten. Kommunisterna kastade stenar från taken och sköt in i massan från taken också. Och polisen besvarade elden naturligtvis. Men det som hände då var att eftersom det fanns ett vittne till de här morden, nämligen polismannen som hade överlevt, så var Mielke tvungen att lämna Tyskland. För det blev ju efterspel, och det var 15 stycken som dömdes till fängelsestraff eller till döden. Och för att ha planlagt det här. Men Mielke lyckades fly till Ryssland. Och där bodde han sen väldigt länge. Och han blev liksom rysk eller sovjetisk. Och skolades i, han gjorde karriär i politiken i Sovjetunionen. Hörru, jag känner mig lite osäker här. när blev det Sovjetunionen egentligen?
Ja, alltså det var i princip revolutionen 1918.
Ja, så det var alltså Sovjet han flydde,
ja,
till,
precis.
Inte Ryssland.
Nej.
Men i alla fall... Sen så levde han där ända fram till efter andra världskriget. Han deltog i spanska inbördeskriget. Han deltog i andra världskriget, men det finns inte några uppgifter direkt om vad han gjorde då. Vill du ha mer kaffe?
Ja, tack.
Jag löper här. Ställ koppen här.
Tack.
Varsågod.
En våldsam typ.
Ja, men det intressanta här det är att efter andra världskriget då, när Berlin var ockuperat av fyra ockupationsmakter, USA, Frankrike, England och Sovjet. Då, 1947, så var Mielke tillbaka i Berlin och då blir han igenkänd av en polis som hade varit med på 30-talet när allt det här hände. Så den polisen rapporterar det här och den allmänna åklagaren eller någonting beordrar att man ska göra en razzia så att man hittar alla papper kring Mielke och man ska gripa honom. Men eftersom varje sak man gör ska rapporteras uppåt till alliansens kontor. I alliansen ingår ju också Sovjet. Och Sovjet är på Mielkes sida. Så Sovjet lyckas lägga beslag på de här pappren som kan kompromettera Mielke. Så man får inte tag på Mielke. Och ja, resten är ju historia. Sen är ju Mielke en del av DDR och skyddas av Sovjet på det viset. Men innan Stasi grundas, för Stasi grundas 1950, så fanns det något som hette kommissariat 5. Så kommissariat 5. Och där är Mielke vice chef. Chefen är Zeissner, samma som blir chef för Stasi sen vid grundandet 1950. Men det kommissariat 5 gör, det är att de springer runt i Berlin och försöker få tag på antikommunister. Och antikommunister spärrar man då in. Och de är så effektiva att man är tvungen att använda hotell och alla möjliga institutioner som fängelser. Och det man också gör är att man öppnar de gamla koncentrationslägren Buchenwald och Sachsenhausen för att kunna spärra in antikommunister där.
Gamla koncentrationslägren också. Men sen så händer det saker 1953. Man lyckas tydligen inte ha riktig kontroll på folket i alla fall.
Nej, just det. 53 var ju det här upploppet där östtyskar protesterade mot att de inte hade några rättigheter.
Jag tror det utlöstes av att man höll på med bygget med Karl Marx allé, det som idag är Frankfurter allé. Mm. De här stod ju rätt mycket paradbyggnader där. Och det är en sån här stor paradgata. Just bokstavligen talat paradgata. Och bland annat så ökade man produktionsmålen och sänkte arbetarnas löner. Jag tror till och med man förlängde deras arbetstider, vilket var en av de saker som utlöste kravallerna. Och det här var ju naturligtvis väldigt pinsamt på sätt och vis för kommunisterna, som ju ledde en stat som var för arbetarna och jordbrukarna.
Mm. Och det här var ju den 17 juni 1953. Det är därför gatan som leder fram till Brandenburger Tor i Berlin kallas för Straße des 17 juni. 17 juni gatan.
På så. Men i vart fall då började ju en utveckling mot att skapa det som sedermera blev Stasi, där man hade ett mer strukturerat grepp om folk. En kul detalj, jag såg någon dokumentärfilm. Det visar sig att både i Sovjet och de östeuropeiska länderna så insåg man att man hade problem med all information man samlade in. Så man lyckades faktiskt införa ett unified system för informationsinsamling och informationsanalys för att kunna göra allt detta material sökbart. Vilket ju är någonting som dagens underrättelsetjänster också brottas med. Mm. Men det var en parentes.
Ja, just det.
Fortsätt nog berätta om vad som hände med chefen.
Ja, alltså Mielke, han jobbade ju på Stasi från 1950 när Stasi grundades. Men 1957 blev han chef för Stasi. Och det var ju också i efterdyningarna av det som hände den 17 juni 1953.
Mm.
Och och sen så kan man väl säga att Milke är ju i princip synonym med Stasi. Han är väldigt berömd i Tyskland, men han är ju något av en dålis utanför Tyskland. Men egentligen skulle jag säga att han borde vara lika känd som Honecker och Gorbachev och de gubbarna. För att han, jag menar, Stasi hade ju ett sånt inflytande i Östtyskland. Det var ju i princip Östtyskland. Och Milke ledde Stasi under nästan alla år som det existerade. Och han gjorde detta extremt hårt. De anställda på Stasi, de fick svära en ed när de blev anställda där. Och om de bröt mot den eden eller de löften de hade avgett, då blev det hårda straff. Det var under hela den här tiden så var det faktiskt 200 Stasi-medarbetare som avrättades efter hemliga domstolar om de hade begått något fel. Folk har jämfört det med Främlingslegionen. Det var liksom lika hårt. Och Milke, ja, han styrde med järnhand kan man säga.
De hade en intressant tagline också. Partiets sköld och svärd. Just och det säger ju en del om hur man såg sig själva. Man ville skydda partiet och man ville dräpa motståndarna.
Och deras vapen, deras flagga har ju dessutom ett automatvapen på sig.
Ja, svenska polisens logga har gamla Faskes yxor i bakgrunden också. Så det.
Man kan också säga att under tiden som Milke ledde Stasi så förändrades ju Stasi lite grann också. Rättare sagt, Östtyskland förändrades för att under 60-talet och framförallt 70-talet så ville man ju vara lite mjukare i kanterna. Och då blev man lite mer subtil i sättet man arbetade på. Men bland annat det som Milke organiserade var bland annat samarbete med nynazistiska grupper i Västtyskland. Och anledningen till att man samarbetade med dem och stödde dem med pengar rent av, det var för att man ville att de nynazistiska grupperna i Västtyskland skulle begå terrordåd mot synagogor och andra judiska mål. Och på det sättet skulle man kunna säga att se vad dåligt Västtyskland är och se vad bra vi i Östtyskland är, vi har inga nazister. Alltså så tvistat höll de på.
Och det är också rätt intressant att se efter kriget. Stasi var ju samtidigt operationella med att så här, tona ner brotten som en del nazister som blev kvar i den östtyska statsförvaltningen. De som inte hade åkt till Gulag naturligtvis, men de som på mellannivå som fanns kvar. Deras brott tonades ju ner och man skyllde över dem och låtsades som ingenting hade hänt.
Ja, Östtyskland samarbetade aldrig med Västtyskland när Västtyskland begärde information om vilka som hade varit gamla nazister. Så det har varit ett stort problem för historiker och för rättsskipning naturligtvis. Men jag skulle vilja komma in på det som kallades för Zersetzung. Zersetzung, det kan man nog översätta med nedbrytning helt enkelt. Alltså nedbrytning i ordets rätta bemärkelse, som biologisk nedbrytning, bara det att det skedde av människor. Och det här var en metod som Stasi gick över till på 70-talet, just det här när man ville vara lite diskretare och subtilare i sina metoder.
Mental kompost.
Ja, kompost är ju något bra. Men det man gjorde då var, det var att istället för att förfölja folk med vapen och vara hård och spärra in dem, så började man med en psykologisk nedbrytning. Och den här nedbrytningen var extremt raffinerad. Stasi kunde ta sig in i en persons lägenhet och ställa om hans alarmklocka, hans väckarklocka, så att den ringde någon minut för tidigt eller för sent på morgonen. Alltså sådana konstiga grejer. De kunde flytta någon möbel lite grann, alltså just för att den som var förföljd inte skulle fatta att han var förföljd, utan han skulle bli psykiskt sjuk. Så man kunde förstöra för honom på, eller för henne på arbetsplatsen. Och ge små nålstick här och var, så att den här personen skulle tro att det var den det var fel på.
Och det var ju också väldigt vanligt, samtidigt som man dolde de verkliga gamla nazisternas brott och verksamhet, så var det ju, en av de saker som var väldigt vanlig var ju att man baktalade oppositionella och fabricerade falska bevis och påstod att de hade varit gamla nazister, vilket de inte hade varit, åtminstone inte i en framträdande position. Så att det var ju ofta på arbetsplatsen som man kunde skapa en mobbingmentalitet.
Ja, just det.
Vilket knäckte många människor. Och det var ju då inte bara den som var utsatt som drabbades, utan en vanlig bestraffningsform var ju att deras barn aldrig fick tillträde till högre studier till exempel.
Mm, ja, just det. Och det där tycker jag är ganska allvarligt, för att vi människor, vi har ju bara ett liv, och man måste ju förstå de som valde att göra karriär inom Stasi, att ja, men det kan ju inte ha varit så roligt att växa upp i Östtyskland, och vad ska man göra då? Alltså, alla människor vill väl ha framgång och...
Ja, och sen ja, precis.
Men, alltså, eller bara kunna syssla med det forskningsområde eller det, studera det man vill.
Och sen var det ju alltså väldigt starkt psykologiskt nedbrytande, just det här att ens aktiviteter kan drabba andra. Jag menar, det är en sak att stå upp för det som är rätt och fritt och demokratiskt själv och själv ta konsekvensen av det. Det blir ju en helt annan grej när ens vänner och släktingar drabbas av att man är oppositionell mot regimen.
Och det här kan ju förklara då varför det var så lätt för Stasi att rekrytera de här inofficiella medarbetarna. För det var nämligen extremt lätt. Det är flera tidigare Stasi-medarbetare som har berättat att när de då kontaktade någon, så hade de alltid någonting på den personen, så att de kunde utpressa honom eller henne. Så ifall det skulle behövas, så skulle de säga att om du inte samarbetar så kommer det här och det här hända, eller så berättar vi om din otrohetsaffär eller vad det än kan ha varit. Men de behövde nästan aldrig göra det, för att i nästan alla fall, jag tror jag såg någon siffra på 92% av fallen, så tackade personerna ja, alltså de sa okej, jag kan rapportera till er.
Och det absurda är ju att man gjorde allt detta för att upprätthålla ett system som var kast på så många plan. Det rådde ju bland annat svår brist på många varor, vilket ju alltid är en konsekvens av en centralstyrd ekonomi. Jag vet någon gång jag kom till Berlin till Alexanderplatz, och det här som är, vad heter det idag då, Galleria Kauf någonting.
Kaufhof.
Ja, precis. Där låg ju ett stort östtyskt varuhus, och det var en gigantisk kö som gick ut på gatan. Då hade det kommit in plastspänner.
Plasthinkar.
Jaha. Så folk stod i kö för att köpa plasthinkar. Och
detta såg du alltså med egna
ögon. Ja. Och det var en sån där detalj, folk i Östberlin gick alltid omkring med en liten påse, alltså sån här nätkassa eller någonting i fickan, därför att man visste aldrig vad man kunde ramla över. Mm. Plötsligt så kunde det finnas kanske bananer eller apelsiner att köpa, och då måste man ju ha en påse med sig. så att det var ju liksom, det var ju inte bara ett mentalt skitsystem, utan det var ju dessutom ekonomiskt totalt havererat. Centralplanering innebär ju, det är ju ett vansinnigt dåligt system för att allokera resurser och utnyttja resurser på ett optimalt sätt. Och det skapar ju en miljö, och det här är också intressant där, det här är också intressant därför att det hänger ihop med det politiska förtrycket. Det skapar en miljö där människor säger ja, jag gör bara mitt. Jag sköter min uppgift, följer reglerna, det får gå hur du vill. Och det där är ju något som då både gällde i näringsverksamheten och i administrationen. Så att man fick, med våld upprätthöll man ett system som fungerade jävligt illa i grunden.
Mm.
Sen ska sägas också det att när man gick över till den här psykologiska krigföringen mot folk, det var ju inte alla som slapp undan våld i alla fall. Om du försökte fly eller hade kontakt med någon som försökte fly, eller om du var liksom uppenbart oppositionell, då kunde du ju bli inspärrad i alla fall.
Ja visst, eller skjuten.
Ja, jo, precis.
Så de, ja, de kämpade ju på alla fronter mot sitt eget folk, kan man säga.
Ja.
Och sen så hade ju Stasi under Mielkes tid också, eller det vill säga hela tiden, de hade väldigt mycket samarbete med andra länder. Framförallt andra kommunistiska länder. Så de samarbetade med Kuba och Chile. Men också med Sydafrika och Palestina. Mycket med olika gerillagrupper och sådär.
Sen så hade man ju även... Man hade ju även kontakt, alltså man försökte även påverka Sverige.
Mm.
Det var inte bara det att vi såg liksom östtysk dockteater på Sveriges Television på den tiden. Man bjöd in många, många hundra svenska lärare för att komma på besök till Östtyskland. Den östtyska nudiströrelsen hade någon form av samarbete med den svenska nudiströrelsen, som man försökte...
Det låter ju lite oskyldigare i och för
sig. Nej, men man försökte väl hela tiden knyta andra band och knyta folk till sig.
Mm.
Sen fanns det ju naturligtvis rena östspioner i Sverige också. Som sagt, det som skedde via HVA är väl lite svårt, alltså militär, ja, utrikesspionaget är väl lite svårt att förhålla sig till. Men det fanns ju även Stasi-verksamhet i Sverige. Men det vet vi väldigt lite om, därför att de handlingarna som man har forskat kring det här med har svenska myndigheter bestämt skulle förstöras. Så att det materialet av det som fanns i Sverige, alltså om den här verksamheten, det brändes den 29 december 2014.
Men herregud.
På svenska myndigheters order.
Men vad var detta för material då? Vad var det för
myndigheter? Ja, det var forskningsmaterial om svenska kollaboratörer och svenska inflytelseagenter för Östtyskland.
Brändes 2014?
Ja.
Det här har man ju inte hört mycket om, tycker jag.
Ja, det stod en del i tidningarna om det.
Och varför brände man det?
Det var en forskare som hette Birgitta Almgren som hade det här materialet.
Mm.
Det var till och med uppe i domstol, tror jag. Jag undrar om det inte var uppe i kammarrätten eller något sånt där. Jag ska inte svära på det. Mm. Men i vart fall, hon var tvungen att mot sin vilja destruera materialet.
För det här är ju motsatsen till hur man gör i Tyskland. För här har de ju ett... som vi var inne på, de har ju en hel myndighet som bara är till för att restaurera de här pappren som Stasi försökte förstöra. Alltså, dels brände man ju naturligtvis papper. Det var för övrigt så att med början i Erfurt så var det några kvinnor som såg att det kom grå rök från Stasis huvudkontor just när muren höll på att falla där. Och de visste att gas... Som värmde upp alla bostäder då, det avger bara vit rök. Och då förstod de att aha, nu håller de på att bränna akterna, och då ockuperade man.
Och det här är ju rätt intressant, därför att när man stormade, det var i januari där efter murens fall, när man stormade Stasi-högkvarteret, då var det ju för att ockupera det, för att hindra att handlingar skulle förstöras.
Mm.
Och säkra bevis. Stormningen blev faktiskt fredlig. Det fanns tungt beväpnad trupp vid entrén, vid den formella infarten till Stasi-komplexet. Men de kunde inte stå emot.
Mm.
Och då insåg ju cheferna vad klockan var slagen, och många av de ansvariga stack och lämnade sina underordnade kvar.
Det var ju 3 stycken Stasi-medarbetare som begick självmord under de här stormningarna runt om i Östtyskland. Men det var ingen som dödades av någon annan, så att säga.
En intressant detalj.
Det var ingen lynchning eller något sånt.
På baksidan av Stasi-högkvarteret, alltså centralbyggnaden i Stasi-högkvarteret, är ju ett oerhört stort komplex. Men på baksidan av huvudbyggnaden så finns det en marmorinklädd trappuppgång, en väldigt liten. Den hade en enda funktion. Det var Milkes flyktväg ner till baksidan där han skulle kunna sticka i en väntande bil.
Wow. Men det jag skulle säga förresten, det var ju att Stasi, han brände en hel del. Men de försökte ju också radera filer genom dokumentförstörare. Och det lyckades man sisådär med. För det första så brände man slut på de här dokumentförstörarna för de gick dygnet runt. Och för det andra så...
Man var tvungen att åka till Västberlin
för att handla nya. Det var brist på dokumentförstörare. Det var sånt, precis som kopiatorer som man inte hade i Östtyskland. Så man var tvungen att åka till väst för att köpa nya dokumentförstörare. Men det här innebär att man har kvar alla de här säckarna med förstörda dokument som är strimlade. Och man har fått ihop en hel del av dem.
Ett par hundra säckar tror jag man har lyckats pussla ihop.
Ett par hundra, men det finns alltså 10 000 säckar kvar tror jag. Och de ska man pussla ihop med hjälp av ett datorprogram. Ja, och det är ju väldigt smart. Men det innebär att det finns mycket kvar att göra där. Men som sagt, det här är ju motsatt.
Ja, för först måste ju alltid materialet skannas innan datamaskinen kan... Och det är oerhört mycket sånt material.
Sen så har ju den här avdelningen också fått kritik för att... Eller det har varit lite skandaler kring den, för att det har visat sig att före detta Stasi-medarbetare jobbar på... den här myndigheten.
Mm, precis.
Och då har man ju tänkt att de skulle kunna vilja förstöra dokument som kan vara kompromitterande för dem själv eller de känner. Men numera ska det vara Stasi-fritt på...
Sen i och för transparens. Jag menar, transparens har positiva effekter. Jag hörde någon man som hela sitt liv hade trott att hans svåger var angivare. Och när han fick ut sin Stasi-fil så upptäckte han att så faktiskt inte var fallet. Så alltså att det fanns ju en del ljusa historier i det hela också, mitt i allt det mörka.
Kan inte du berätta lite grann om hur det var när muren föll? Och när... Eller kanske det du precis har gjort?
Ja, när muren hade fallit så tog det ju då ett tag innan man stormade Stasi-högkvarteret, så det hann ju förstöras rätt mycket ändå.
Den 20 november 1989.
Och det är i januari någon gång, jag tror det är 25 januari eller något sånt, som man stormar Stasi-högkvarteret. Jag var faktiskt där på jubileumsdagen av stormningen. Det var ju helt enkelt att folket på riktigt tog över. Och nu ska vi komma ihåg här att det fanns ju ett embryo till organiserat folkligt motstånd. Det som regimen aldrig riktigt fick grepp om. Jag menar, vanlig politisk opposition, det är mer som olika öar med olika människor som man kunde... och grupper av människor som man kunde gå efter. Men det som var organiserat, det var ju dels kyrkan. Och kyrkan hade nära samarbete med den andra delen som var organiserad. Och det var fredsrörelsen. Och den östtyska fredsrörelsen var verkligen inte populär i regimens ögon. För den stod för någonting som den västeuropeiska fredsrörelsen inte stod för. Nämligen nedrustning både i öst och väst. Medans den västeuropeiska fredsrörelsen bara demonstrerade mot västliga utplacering av västliga atomvapen i Europa, så var den östtyska fredsrörelsen mot både västs och kommunisternas utplacering av kärnvapen. Och det var något mindre val någonstans, de här stageade valen som fanns i Östtyskland. Man ville ju ha en air av av demokrati, eller en bild av demokrati, i alla fall kunna visa upp utåt. Men där var det faktiskt som så att där lyckades bland annat fredsrörelsen och kyrkan dokumentera valfusk. Aha. Vilket var lite grann en början på fallet. Men alltså nedgången, östkommunismens fall, det började ju, alltså det började egentligen långt tidigare. Mm. Man skrev under Helsingforsavtalet om mänskliga rättigheter.
Just
det. Vilket ju, ja, de kände sig tvingade att göra för att inte framstå som de kommunist-nazist-mördarsvin de var.
Mm.
Men då fanns ju plötsligt ett dokument för människor att hänvisa till, och det gällde både Sovjetunionen och Polen, Östtyskland och resten av Östeuropa. Så att det är väl kanske, om man ska hitta en punkt där utvecklingen började svänga.
Mm.
Och sen kom ju då Andropov och Gorbachev etc. etc.
Ja, precis. Alltså när Gorbachev väl var där, då gick det ju rätt snabbt med perestrojka och sånt. Och det här är ju intressant också för att alltså sista månaden, i oktober 1989, så vände Milke plötsligt sida och anklagade Honecker, alltså ledaren då för Östtyskland. Mm. För att, ja, alltså Milke sa, vi måste lyssna på folket, vi måste tillåta demonstrationer. Alltså han gick totalt emot allt vad han hade stått för tidigare.
Han förstod att det var på väg.
Ja, det måste ju ha varit anledningen att han...
Och sen var han ju rätt väl informerad. Han visste ju också förmodligen hur Sovjet skulle reagera.
Ja.
Sovjets reaktion när östtyska kommunistpartiet begärde i princip militär hjälp, det var ju mycket enkelt. Det var helt enkelt att inte svara i telefon.
Mm, ja.
Men man ignorerade, okay. Man ignorerade det där regimens begäran om att de sovjetiska trupper som ju faktiskt fanns i åtminstone i Berlins utkanter, att de skulle användas. Och det hade naturligtvis blivit ett blodbad om de hade använts. Så Gorbachev visste ju mycket väl vart utvecklingen var på väg. Och han har ju bland annat medverkat till att sätta hjulen i rullning.
Mm. Och nu har vi ju varit inne lite här på liknelser med Sverige och dagens massövervakning.
Ja. Alltså det finns så mycket intressant och lära av historien. Det finns ett tyst ordspråk som säger att historien upprepar sig inte, men den rimmar.
Mm-hmm.
Jag tycker det är rätt kul. Alltså man ska inte förvänta sig att historien upprepar sig exakt. Men man kan se mönster som kommer tillbaka.
Det var ganska bra sagt.
Ja, och här finns ju, av det vi har pratat om nu här, så finns det ju massor av paralleller man kan dra. Jag menar, om vi börjar redan på 30-talet, de som kämpade på gator och torg, det var nazister och kommunister mot en rätt lam socialdemokratisk regim. Du har alla likheterna mellan övervakningssystem, det här att man vill collect all.
Mm.
Och sen så kan man ju faktiskt... Okej, nu ska jag gå ut på tunnis och vara lite provocerande här. Men man kan ju också säga att det finns någon form av likhet mellan det östtyska systemet, där det var väldigt hårt kontrollerat vad du fick tycka och säga, med dagens samhälle, där du plötsligen kan bli tystad om du säger någonting på Facebook som inte är accepterat. Nu kan man naturligtvis inte alls jämföra vårt samhälle med Östtyskland. Men det finns massa sådana här små tecken som jag tror att de människor som inte har upplevt eller sett förtrycket på nära håll inte känner igen. Och hur skulle de kunna känna igen det eftersom de aldrig har sett det?
Mm. Sen, precis, själva resultatet för den enskilda personen när han blir portad från Facebook måste ju vara en känsla av att ja. Kanske liknande känsla som i Östtyskland. Men sen har vi något som jag brukar tänka på, jag som har bott i Prag och sådär, det är att den konsensus som finns i samhället kan ibland ha drag av det som fanns i det kommunistiska samhället. Ja. Och det handlar om att det man kan märka hos reportrar och folk i allmänhet är en vilja att säga rätt saker. Och den viljan var extremt tydlig i de kommunistiska länderna. Alltså om man ville säga rätt saker så kunde man, ja, alltså alla visste exakt vad det var man skulle säga, och det där kan jag tycka att inte kritiseras nog i dagens Sverige till exempel, där folk liksom kommer undan med att säga sånt som egentligen bara har till uppgift att, ja, att göra dem mer framgångsrika i sin karriär.
Och sen finns ju band till svensk, eller tydliga band till svensk politik. Vänsterpartiet var ju liksom med och firade när DDR hade jubileum. Vänsterpartiet kan för övrigt genom parentes sägas är det enda parti i Sveriges riksdag som en gång i tiden röstade för att stödja Molotov-Ribbentrop-pakten.
Vad var Molotov-Ribbentrop-pakten nu då, vi som inte är historiska nördar?
Det här anti-aggressionsavtalet mellan Nazityskland och Stalins Sovjet. Där man som då gav tyskarna möjlighet att gå in i Polen och ockupera Polen. Det stöddes i riksdagen av Vänsterpartiet. Men sen även Socialdemokraterna hade ju mycket nära kontakter med DDR. Och det var ju många ledande socialdemokrater som uttryckte stor tveksamhet när muren föll och undrade hur kommer det här att bli, kommer det bli riktigt bra. Stora delar av SOS-apparaten, till exempel det fackligt ägda byggbolaget BPA, var ju med och byggde stora delar av Östtyskland. Det är ju inte en händelse att östtyska förorter och svenska förorter ser likadana ut. Det finns, du nämnde Prag. Ja. Om det är parlamentet eller något hus i närheten av parlamentet som påminner väldigt mycket om kulturhuset i Stockholm. Och så är det därför att det är byggt av BPA och det är samma arkitekt.
Ja, jag vet inte exakt det, men jag vet att det finns många byggnader i Prag som är byggda på 70-talet av svenska företag. Inte BPA tror jag, men
Skanska var väldigt stora också. Skanska gjorde stora pengar på.
Men Skanska har ju byggt TV-tornet i Berlin, i Östberlin, om jag inte minns fel.
Jo då, så att även svenska näringslivet var på och tjänade pengar på att bygga upp den socialistiska enhetsstaten.
Ja, jag funderar på, nu har vi suttit och pratat här om Stasi. Vi kanske ska ge oss ut till det här Stasi-museet.
Ja, det kan vi göra. Ta en liten snabb, avsluta med en liten snabb rundtur.
Vad var det vi hörde?
Det är gamla östtyska nationalsången. Återuppståndet ur ruiner, lyder första strofen.
Då kommer vi upp från U-Bahn Magdalenenstraße och ska till Stasi-högkvarteret. Nu står vi vid ingången till Stasi-högkvarteret, det vill säga vid porten. Och det var den som stormades då, Hax.
Ja, stormades under fredliga former får man säga. Här fanns faktiskt rätt stora trupper förlagda just vid porten här i närheten. Men de valde helt enkelt att inte ingripa när människomassan bara tryckte på och välde in.
Och det här var i januari 1990?
Ja, januari efter murens fall, ja. Och här fanns ju, det här är ju nästan som en liten stad. Här fanns en massa saker, det fanns en butik och en frisör och sådana här saker. Men framförallt var det det här området som den beväpnade vaktstyrkan fanns. Men som sagt, man bestämde sig för att inte göra något och man hade väl förmodligen insett att slaget var förlorat och att det skulle bli uppror om man tog till våld mot demonstranterna.
Och nu har vi förflyttat oss. Var står vi nu?
Nu står vi på norra sidan av Stasi-högkvarteret mot Normannenstrasse. Och den här gatan var alltså avspärrad för vanligt folk. Men det blev en del problem för att precis norr om oss här så ligger ett fotbollsfält. Så folk sket väl rätt mycket i förbudet att använda gatan. Så att när det var fotbollsmatcher och så här så blev det ofta problem därför att folk vistades där de inte fick vistas. Och det var på den här gatan som kontoret låg där man kunde lämna in handlingar för att få ut akter, för att överklaga, för att ställa förfrågningar om...
Alltså efter murens fall?
Nej, under kommunisttiden. Man kunde ju liksom, en advokat kunde ju begära att få ut handlingar om vad klienten var åtalad för till exempel. Eller anhöriga kunde lämna in förfrågningar om staten möjligen visste vart deras släktingar hade tagit vägen.
Det är ju det där som är det läskiga, att i det här systemet att det ändå fanns advokater och att, alltså det finns ju, det låter ju som att det fanns ett mått av rättssäkerhet fast det egentligen inte fanns det.
Nej, man hade till och med allmänna val på låtsas.
Var står vi nu?
Nu befinner vi oss på baksidan av centralhuset i Stasi-komplexet. Och här står vi bland annat alldeles norr om det som sovjetiska militära underrättelsetjänsten använde, som också fanns här inne på komplexet. Men just nu står vi utanför en port. Och den porten användes av en enda person, nämligen ministern själv. Och den var till för att...
Ministern? Alltså, vem pratar du om nu?
Ja, Micke.
Ja, han var väl inte minister?
Jo, han var minister.
Ah, han var minister för statsministern.
Ja, okej. Okay. Absolut. Han var ministeriets minister. Och den här marmorklädda trappuppgången, den var då till bara för honom. Så den gick från hans direktionsvåning och ner till baksidan här.
Och det är ju en röd marmortrappa som skymtar innanför den här porten som vi dock inte kan öppna.
Ja, precis. Så att... Han behövde aldrig liksom beblanda sig med folk som gick huvudentrén. Och framförallt så var ju det här en bra flyktväg för honom om det skulle knipa.
Abrisne med en marmorkuchen.
Okej.
Här på... Stasi-högkvarterets kafeteria så finns det också en vitrin med gamla flaskor från Erich Mielkes personliga kök här på högkvarteret. Vad är det för flaskor, Hax?
Ja, i barskåpet så hade han den fantastiska östeuropeiska spritflaskor, ismint, giftigt grön, vi har café Erlikör, Weinbrand. Det finns en flaska långdrink och kirsch.
Vad är långdrink egentligen?
Ja, det är väl någon sörja som de rörde ihop, antar jag.
Det roliga är ju att Erich Mielke själv var ju renlevnadsmänniska, så han drack ingen alkohol utan han motionerade ordentligt och sådär.
Sådana är de ju ofta, renlevnadsmänniskorna.
Nej, vadå? Jag är också renlevnadsmänniska, ibland i alla fall. Men vad menar du att personer på sådana poster ofta är renlevnadsmänniskor, eller?
Ja, men alltså, jag tror att det är nog lätt för människor som är helnykterister att kanske betrakta sina medmänniskor lite grann från oben, till exempel.
Nu ska vi titta på en modell över hela Stasi-komplexet.
Just det. Och det sträcker sig ju faktiskt över två hela kvarter. Och så mitt i alltihop så ligger insprängt den här fotbollsplanen som då allmänheten gärna ville ha tillträde till. Men det är en väldigt stor anläggning. Och som sagt, det var ju många anställda över hela Tyskland och det var härifrån som, eller i hela Östtyskland, och det var härifrån som allting kontrollerades.
Okej, då har vi gjort vår lilla rundtur kring Stasi-högkvarteret i Berlin. Och vi avslutar det här programmet. Vad är dina intryck av att gå runt här, Hax?
Ja, alltså jag tycker att det viktiga är att man lär av historien. Det finns väldigt mycket av det vi har pratat om idag och sett här som är mycket aktuellt idag. När det gäller övervakning till exempel, det är inte så gigantisk stor skillnad på det som skedde i Sveriges närhet alldeles nyss, det vill säga här i Östberlin, Östtyskland, och den övervakning som pågår idag. Skillnaden är ju då naturligtvis att vi lever i ett demokratiskt samhälle, men vi skapar samma verktyg som förtryckarregimen här hade, och vi vet inte vad det kommer att vara för människor som styr Sverige om 5 år eller 10 år eller 50 år. Och vi har nu gett dem verktyg som är mycket, mycket, mycket mer än Stasi-ledningen någonsin skulle kunna drömma om. Så att jag tycker att man ska se det här lite grann som ett varningstecken och någonting att fundera över. Vill vi verkligen ge staten den kontrollmakt som missbrukades så svårt här?
Och med det tycker jag att vi avslutar det här specialavsnittet av 50 juli-podden med mig, Karl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Hej då!
Hej då! Tack för att ni har lyssnat!